Hallå där ute i stugorna, hyddorna, ja lite överallt var ni nu kan bo. Ni lyssnar där ute som lyssnar på det 32 avsnittet av Genuin Läderkula.
Woj! Fast jag vill ju bara tillägga att det är väl, vi säger väl att det är säsong 2 avsnitt 2, eller?
Ja, precis. Säsong 2 avsnitt 2 om man så vill. Mm. För det är en ny säsong, vi är tillbaka alla tre i det här sällskapet och även om vi haft det lite tungt kanske i inledningen av den här säsongen. Vi missade förra veckan. Det blir möjligen svårt att få ut ett nästa vecka när jag ska iväg på semester också. Om ni inte hittar en gäst förstås. Mm.
Möjligt. Vi har inte kommit så långt in i planeringsstadiet ännu.
Kalle Holmberg kanske?
Ja, det vore fint att ha honom vid sin sida om man säger så. Det är ingenting man tackar nej till.
Och vi har förstås sökt Kalle Holmberg som ni säkert förstår. Det är säsong 2. Vi vill starta på bästa möjliga sätt när det gäller intervjuer av allsvenska spelare som vi kommer fortsätta med. Det kommer inte vara så som förra avsnittet och liksom det här där vi kanske inte har en intervju, utan det är ett koncept vi tycker om. Vi gillar att bygga kontakter och med våra vänner, spelarna, som Kalle Holmberg, vår främste vän bland spelarna i allsvenskan. Mm. Mm.
Det gör han i tre kompisar anfallet, det har vi nämnt tidigare. Skrabben, Basse och Kalle. Nej, men vi fortsätter med vårt idoga slit att hitta Kalle Holmberg på en säker telefonlinje, krypterad. Men än så länge så är han i radioskugga.
Är det andra spelare ni vill få in i podden så är det ju självklart bara att höra av sig. Men med förståelse för att Kalle ju är fortfarande den första intervjun vi kommer göra säsong 2. Så det ska vi få jaga honom i ett halvår, ska vi behöva åka hem till hans lägenhet i Norrköping, så ska vi lösa den intervjun för att komma i rätt spår igen. Mm.
Kickar vi igång det här.
Veckans svenska fotboll och förstås den här veckan börjar vi också med lite silly season där AIK, nyrika AIK, har fått lite pengar att ta in spelare för. Kristoffer Olsson kan vi väl börja med.
Jag var lite skeptisk i början till den här värvningen, men allt eftersom så börjar nog vända om och säga att det är ju en väldigt bra värvning de gör. Som djurgårdare så är jag ju lite avvis att kanske inte vi var där och erbjöd att vi var där och tog tag lite om Olsson, för jag tror att han hade passat väldigt bra i Djurgården.
Ja, det är en profilstark värvning om inte annat. Sen så har han ju en fin CV och det bådar väl gott som man brukar säga för AIK. Sen hur bra han är i rollen som att ersätta och Ofori rakt över, det återstår ju att se.
Det kan ju vara en potentiell kassako de sitter på där. Säg att det blir, han gör ett bra EM där han är lagkapten. Då är det klart att många klubbar kommer utomlands kommer vilja liksom norpa åt sig honom, och då kommer AIK kunna ta lite cash där också.
Ja, fördelen är väl att han har en ålder, 21 år, talangfull spelare som vill ut i Europa igen. Det här ska ju vara ett mellansteg för honom, även om han har kritat på för några år här så vill han ju ut igen, och det ska bli intressant att se vilken nivå han verkligen håller, för att han har ju varit lite skadebenägen i Midtjylland. Sedan är ju det ett avslutat kapitel, och det som hände i Midtjylland, att han inte levererade i varje match och att han inte fick spela så mycket, det har ju att göra med andra grejer än det som hände på fotbollsplanen. Han blev ju närmast utfryst där, så att kunna komma till en bra miljö där Norling tror på honom då i det här fallet, så känns ju det lovande.
Sen så är det väl lite det som är tanken också, att man knyter upp han så pass länge i EU, för att skulle de sen sälja han efter EM så får de ju mer betalt.
Han är ju avkastningsbar så att säga. Yeah. Och det kan man, som du redan nämnde, att han är ju, det är ju en framtidsspelare. Så att ja, om han lyckas så är det ju en dyr grip i sammanhanget, med tanke på att han sitter numera på ett 4-årskontrakt.
Men jag måste säga att Kristoffer Olsson kan ju vara den spelaren i allsvenskan idag, det finns ju förstås andra också, men som symboliserar lite den nya individualismen bland spelarna som finns i Europa. Inte riktigt samma klubbkänsla. Jag vet att Bajarna har varit ganska irriterade där och hånat honom lite hejvilt över det här att han la ut en bild på sig själv med Bajen utyrsel, och hans pappa har väl spelat i Bajen också som jag har förstått det, och sa att han var Bajen-fan. Han gratulerade dem när de gick upp till allsvenskan där för ett par år sedan. Samtidigt som han också är från Norrköping då. Men där verkar det inte heller finnas mycket klubbkänsla mot dem.
Men det där är ju så larvigt. Fan, han har inte spelat, han har inte tränat en enda träning i Bayern. Han har inte spelat en enda match. Inte ens på juniornivå. Så det är larvigt av Bayern tycker jag.
Jag har inte spelat någonting i HBK. Men jag är ändå HBK-supporter. Så jag menar, om man nu skulle haft ett intresse för Norrköping sedan han bodde där under den tiden.
Ja, ja, men jag tycker det är larvigt av Bayern att hålla på och känna sig besvikna att Olsson inte gick till Bayern.
Å andra sidan så är det 8 miljoner pris som man landar på. Det är få klubbar i Allsvenskan som kan betala den summan. Norrköping kan det inte, Hammarby kan det ju. Men samtidigt, han är ju från Norrköping och gratulerar någon för att de har gått upp. Det vill jag säga att, att det, är ju, det har ju lite med värdighet att göra. Sen att man kanske flörtat med Bayern, det är en annan femma. Men samtidigt vill man ju spela ett topplag där det finns chans till Europaspel. Och det blir ju AIK ett naturligt val. Så att, nej, jag köper den inte.
Nej, sen så som sagt, jag hade ju gärna sett han i Djurgården. Med tanke på att vårt lag, det känns ju som att vi kan behöva få in en spelare på varje position. Eller inte på varje position, men varje lagdel så att säga. Och där Kevin Walker kanske ibland faller lite, så hade det varit skönt med en Olsson som kanske kan klippa till lite trots sin unga ålder.
Blir inte det lite av en diametral motsats om man då tar Kristoffer Olsson, för då får man inte plats med en Kim Källström i truppen, som jag tror att hellre många djurgårdar vi ser.
Absolut, absolut. Sen så ska man vara ärlig, så tror jag väl kanske att en spelare som Olsson kanske skulle lyfta laget mer än vad en Källström skulle göra. Sen så är det ju otroligt starkt om vi får hem Källström igen. Liksom, det är ju mer... Jag tror inte att... vi får inte tillräckligt med poäng med Källström, även om det lyfter supporterna.
Mycket möjligt. En annan spelare som har kommit in i AIK är ju Simon Thern, in i mitt fält där också. Kan även spela på kanten, men kommer från en ganska tung tid här i Heerenveen där han gjorde en operation och har sedan dess inte spelat särskilt mycket. Det Heerenveen även förstärkt på hans position med Martin Ödegård där på lån. Så han lånas ut då till AIK i hopp om att komma ut i Europa igen. Det är väl förhoppningen då. Vad tror ni om honom?
Ja, det är väl också en profilstark värvning får man ju säga. Sen vart han står i dagsläget är jag inte tillräckligt insatt för att svara på, om jag ska vara pritt ärlig. Jag följer inte holländska ligan slaviskt. Å andra sidan kan jag tycka som så här att om man nu har ett kontrakt med Heerenveen och är utlånad till AIK och gör det bra, då är det klart att han får sin plats tillbaka i Heerenveen i och med att Ødegaard också bara är på lån från Real Madrid. Så att det är ett klokt val. Det är lite Gudette-liknande när han spelar i Manchester City och vände tillbaka till Brommapojkarna och gjorde det bra. Om man kan göra något liknande Simon Thern så finns det ju all möjlighet att slå sig in i Heerenveen igen.
Och där kan vi också säga att det är ju det du pratade om här, Persson, lite innan, att man kanske inte har en sån... man kanske inte har sånt hjärta för den klubb man hamnar i. Thern gick ju faktiskt ut och på frågan vem man trodde skulle vinna skytteligan, så svarade jag, ja, det är min god vän Rosenberg som kommer vinna det. Tycker jag är lite roligt sådär.
Ja, han har ju också gått ut och pratat om på en fråga om vad han tyckte om MFFs prestationer hittills i år och tyckte att det inte var särskilt bra. Och det målades ju upp lite som att det var lite hånfullt på något sätt där. Och han känns ju annars med ännu mer MFF-kompatibel. De har ju haft en kontakt sedan innan också om att han skulle kunna komma tillbaka dit. Så därför kan jag tycka det är märkligt att det inte blev så. Sedan söker ju MFF andra in i mittfältare nu efter tappet av Adu då till Turkiet. Så att av den anledningen blev det väl inte så. Men som sagt, det ska bli intressant att se. Jag hoppas bara han håller sig skadefri, för att det finns ju en potential där. Det gäller ju bara att han kan få ut den då.
Frågan är, behöver Malmö verkligen få in någonting?
Ja, ganska. Jag tycker,
men är de så beroende av att få in någonting?
Ja, truppen är ganska smal och det är många som har utgående kontrakt. Så att de skulle nog vara bra av att antingen förlänga fler kontrakt eller också få in någon som kan ersätta rakt av. Och framförallt behöver de truppspelare. Det är väl kanske inte så mycket just i startelvan som är frågetecken, men till exempel in mittfältet så har man Lewicki och Christiansen. där bakom så är det liksom en Rakip, och visserligen jag tycker det är fint att man satsar på honom, men tre innermittfältare för topplag i Allsvenskan som ska vara ute i Champions League och här är också, det blir oerhört oerhört stor börda. Och då kanske man behöver sådana som kan avlasta mot till exempel Sundsvall borta. Är väl min invändning på det.
Den känslan är väl att jag läste någon intervju med Daniel Andersson här, att han i första hand nu prioriterar att förlänga med en Ikrem, med en Tinnerholm, Viland och liknande, och att han kanske därefter tar nästa steg. Jag tror att de klarar sig nog rätt tydligt nu över våren i Allsvenskan. Men sen i sommar så blir det ju tufft i med, då kommer ju Champions League-kvalet in och så vidare. Men kanske att man väljer att göra då så istället, att man reder ut kontraktsförhandlingarna nu med till exempel en Felipe Carvalho, ska man behålla honom som mittback eller ej. Och att man sedan i sommar typ plockar in en Nikola Jurjic eller Vladimir Rodic som de gjorde inför något kval här för något år sedan. Mm. Och att man låter de spelarna komma in då istället.
Mycket möjligt, och det är väl ungefär så det kommer se ut, att de kommer hanka sig fram här under våren och sen krydda lite extra under sommarfönstret, för då är det dessutom billigare att värva för samtliga klubbar i hela Europa.
Mm. Något ord också slutligen innan vi lämnar AIK, inne i mittfältet där, de har ju inte samma kanske bollvinnare. Tror ni att det kan vara ett problem att man på inne i mittfältet har de ju nu en, de har ju Saletrosen innan också utöver de här två nyförvärven, men som Norling använt mer på en kant.
Gravius, Ishizaki, och det är klart att det är ju inga som vinner särskilt mycket boll, det är ju inga Dixon i Toho, och det jag tycker väl inte någon har samma egenskaper som en till exempel Ebenezer och Fori som den tvåvägsspelaren är. Så att det är klart att där finns det ett bekymmer. Sen är det också vilken prägel som Norling vill sätta på laget även i år, om man fortsätter att utveckla det spelet, vilket han bör göra, och är väl en ganska stor sannolikhet på att han vill göra det de gjorde förra året. Men samtidigt måste man ha man måste ha en städgumma på mittfältet, och det är väl egentligen ett av de svaghetstecknen jag kan se i AIK. Det och så en anfallare möjligtvis.
Men jag är nog rätt säker på att de faktiskt kommer få in någonting. Nu, så som truppen ser ut nu, så känns ju inte som att de riktigt kan utmana Malmö. Vad jag tycker i alla fall. Utan jag tycker att de behöver, lite som Djurgården, behöver förstärka lite mer.
Men framförallt en forward i så fall i AIKs fall. Där man egentligen, man lät ju Kennedy Bonanik vara på provspel. Jag tror att det hade varit en bra värvning. Men även Henok Goitom har vi ju som lurade i vassen någonstans. Mm. Vart ska han ta vägen egentligen? Vill han återvända till AIK igen? Med tanke på att han avslutade liksom som en stjärna. Han är ju rätt mycket att förlora i AIK-tröjan.
Fast han har tillbaka. Dock, han förlorade ju rätt mycket med tanke på att han gick som han gick. Så det var många supportrar där som började höja ett litet finger mot honom. Men jag tycker det är självklart att AIK har en chansen att de ska signa Goitom. För att han är en så pass bra spelare på plan. Men också en bra förebild utanför. Så jag tror att AIK bara har att vinna i den affären.
Ja, det är ju 10 mål de får.
Ja, ja det, men det är ju så. Det är ju 10 garanterade mål. Plus en, som du säger, en pappa i laget till de lite yngre spelarna. Och de har ju spelare på väg upp också ifrån egna ungdomsleden. Sen om det är någon ny Alexander Isak eller svårt att tro, men möjligtvis att det finns komplement.
Intressant är ju Nikolic, uttal. Vart han hamnar någonstans?
Han har redan en ny klubb. Han spelar i samma lag som Carlos Strandberg. Belgiens sämsta lag i första ligan.
Waterloo, om jag inte missar mig.
Västerloo till och med. Han är bänkspelare. Carlos har ju startat 2-3 matcher här, om jag inte minns helt fel, gjort ett mål. Medan Nikolic har enbart fått hoppa in.
Ja.
Det är också en ganska vågad övergång att gå till Belgiens sämsta lag och sedan åka ner. Carlos har ju ändå kontrakt med Klubb Brygge, så att han har ju ändå någonting att gå tillbaka till.
Ligan där svenska drömmar dör är det också.
Ja.
Precis. Men en klubb som också värvat här, det är ju Hammarby IF.
Och inte bara värvat, de har ju haft väldigt många spelare utåt.
Ja,
vi som har skickat.
Vi tänkte att vi får ta lite revansch för er den här veckan, i och med att det var som en trogen lyssnare påpekade på Twitter här att ni taggade ju Hammarby på Twitter. Men vi snackade ju faktiskt inte en minut om dem i förra veckan.
Ja, det får vi ju ta på oss helt enkelt.
Precis. Så den här veckan blir det lite mer Bayern-snack. Och vi kan väl börja med de spelarna som är klara att komma in. Det är ju Gerson Coffey.
Coffey.
Ghananen från New England. Många har pratat om att det ska vara en av MLS bästa yttrar som kommer här till Bayern.
Bayern och MLS, det är någonting där. Mm. Vad har vi på Bayern och MLS egentligen?
Greg Berhalter har vi. Det, oh. Det är väl det som ligger närmast i tiden nästan.
Och sedan har vi även Charlie Davis från MLS. Så det finns ju lite kopplingar även sedan gammalt. Men vad tror vi om den här spelaren? Är den spelare som kan dominera i allsvenskan?
Jag kan inte säga faktiskt att jag har någon vidare koll på honom.
Nej, som sagt, jag följer inte heller MLS. Jag gillar ju fotboll, men holländska ligan och MLS är väl inte det som står eller ligger högst upp i hierarkin. Jag ska slå på en match och se heller på sydafrikanska andra ligan, om man ska uppfatta det. Men ja, det är klart, men det är väl kanske inte just där som Hammarby behöver förstärka, utan precis som många andra lag så är det ganska svag backlinje eller en hyfsad backlinje när alla är skadefria, men in mittfältet är också har vissa frågetecken.
Det som kan båda gott är väl i så fall att om man ser till hur andra svenskar eller spelare som spelat i allsvenskan presterat i MLS, vi har David Ackham som har väl gått hyggligt, vi har Christian Steintorsson som var fullständigt värdelös i MLS och Goitom som mest nötte bänk, så att om man enbart jämför med de spelarna så borde det kanske gått då att han då enligt amerikanska medier varit en av MLS bästa yttrar.
Sen är det ju så att Johansson var lyckad i Seattle, åkte hem till IFK Göteborg, gjorde det sådär. Erik Friberg är också intressant att se var han står. Så att det är svårt att säga om faktiskt.
Det är ju intressant hur man ska i alla fall fylla tomrummet från Israelsson. Som ändå har varit en av Bayerns
mest pålitliga spelare.
Ja, och kanske också supporterfavorit, får man säga.
Fruktansvärt hög lägstanivå på Erik Israelsson.
Och en kille som verkligen, en sån där kille man vill ha i laget som man vet, han går in 100% i den här kamperna. Spelar ingen roll om man har fått hjärnskakning eller så i matcherna innan. Han är fan inne och grottar ändå. Alltså.
Klart att det blir ett tungt tapp, men kanske är det nödvändigt att han gick, man fick pengarna av den ekonomiska anledningen också. Men även för att han är ju inte lika kompatibelt i ett passningsspelande lag. Och det är väl troligtvis det Mikkelsen vill få till. Och kanske då att man kör med Smarason mitten som i grunden är en offensiv innermittfältare, släpande anfallare. Och att, ja, kanske det bästa nyförvärvet som presenteras precis nu när vi spelar in podden. Jiloan Hamad till Hammarby.
Det får väl ändå säga att det är en, trots att han har ju haft det lite svårt nu på den senaste tiden, egentligen hela sin
sejour i Hoffenheim,
ja.
Så har han inte varit så jättelyckad. Så att intressant att se var han står.
Tror ju dock att han kan klara det rätt bra med tanke på att jag tror att han vill ha det här Bayerns supportrar som kan liva på lite den här hypen kring laget, och jag tror att det här det står rätt i hans karriär, så att säga. Han behöver på nyfödelse.
Ja, exakt. Ett ganska smart klubbval av Gillan Ahmad. Det var ju många som var uppretade på att han inte gick tillbaka till ett Malmö FF. Å andra sidan kan man väl se det som så här att där kanske han inte hade fått lika mycket speltid.
Exakt.
Likt en Agon Mehmeti när han gick tillbaka till Malmö FF. Så att ett smart klubbval med tanke på vilken utsatt position Gillan Ahmad ändå har varit i Hoffenheim under de åren han har varit där.
Sen får man se också att det är ett bra val av styrelsen att man väljer att lägga förtroende på Ahmad, för att det kan ju vara, nu tappar jag bort, men just den här storspelaren, det var länge sedan Bayern hade det, om man bortser från Kennedy just.
Framförallt ur Hamads synvinkel så lär han ju troligtvis få en roll där spelet kommer gå mycket genom hans kant, där han kommer få stor betydelse för laget. Vi minns hur bra han var i MFF under deras ena guldår där, och vilken känsla han hade när han ofta drev in av plan, målade, drev framåt längs kanten, fin inläggsfot, så att det är ju, de har ju verkligen kapital i honom där.
Mm.
Men också, icke att förglömma, de har värvat in en dansk mittback från Esbjerg. En gammal adept till just Mikkelsen i Sønderjyske. Björn Paulsson.
Paulsen. Ja. Vad säger dansk jävel till.
Ja.
Nej, men det kan väl gå bra. Jag antar att tränaren har haft ett rätt bra öga på pausen. Med tanke på att danskjävlarna håller ihop.
Av det man hört så har det ju varit en spelare som har blandat jätt. Som i sina bästa stunder är en riktigt bra spelare. Men när han har sina sämsta stunder så är det låg allsvensk klass. Och det är klart, om man kan jobba med honom lite på sikt så att han blir stabil, så tror jag att det kan vara precis vad just Hammarby behöver. I och med att man ändå har tappat ett par mittbackar nu, så måste man ha in honom. Och det är framförallt någon som kan hålla försvaret tillbaka och tygla helt enkelt och styra upp de andra. Och det är kanske Paulsen här i fråga kan göra.
Det är kul med danska försvarare i allsvenskan. Jag vet inte varför jag känner just för danska försvarare, men de är fina. I vilket fall så tror jag också att vi kommer kunna få se mer av Khalil i år. Jag tror att den där tvisten med Nanne gjorde att inte han hade samma ork på träningarna och hellre käkade pizza kanske på fritiden än och skötte kosten och liknande. Och vad jag har hört så ska det sett lovande ut för honom nu under försäsongen också, att han har en helt annan vilja och vilja visa upp sig. Och skulle man få igång honom så är det en klassspelare också.
Det är ett sparkapital. Det är det ju inte minst. Och sen så har man ju Paribba också att tillgå. Så att det är klart att det finns några intressanta spelare som inte har nått ut till sin högsta nivå helt enkelt i Hammarby. Ett lag som jag tycker ändå underpresterade under förra säsongen. Så att det är likadant, det blir svårt och när man ska få in alla de här spelarna i ett spelsystem också. Säger att de spelar 4-2-3-1, vilket är ganska troligt. Så är det ju ändå den här gahanska MLS-spelaren som ska in på en kant. Det är Gilo Anamad som ska in på en kant. Smarason är någonstans bofast numera. Var finns platsen för Kennedy? Är det bara en supersub numera? Och det finns ju massa sådana. Så att det är ju ett jobb att göra med Hammarby. Så det kanske är ett intressant projekt. Ett intressant projekt, även ett favoritcitat av många allsvenska spelare när man kommer till en ny klubb. Men det är klart, så kan man få ut Max och truppen så finns det ju någonting att ta av.
Vi måste väl kanske nämna lite att Wiklander vänder hem till Göteborg.
Ja, det är fint. Också förståeligt med tanke på hans familjesituation. En bra truppspelare. Så borde fler allsvenska adepter helt enkelt agera. Det har ju varit IFKs akilleshäl de senaste åren att man har haft Bjärsmyr och Rogne, men efter det så har det varit ganska tunt och man har fått sätta in till exempel en Hjalmar Jonsson i backlinjen som har varit svag de senaste 5 åren, eller ja, väldigt svag de senaste 5 åren, innan dess och något bättre.
För att inte glömma så är det ju en viss karaktär som vi i GLK har träffat. Jag tänker inte på Batan, utan nu tänker jag på
Claes Hallgren.
Precis, han lämnar ju också Hammarby. Hur tror vi att det här kommer sluta för Bajens fys och kondition på planen?
Det är väl just intressant med de citaten som han gav, att om man ska bygga upp någonting så måste man göra över tid. Och redan i våras så hade han 4 spelare som var kvar ifrån den grundtruppen han arbetade med redan i Superettan. Och det är klart, med vad gäller just fysik så måste man arbeta över tid och behålla ett spelarmaterial som man kan utveckla. Och är det sån stor omsättning i truppen så det är ju svårt, är det ju. Men å andra sidan tror jag inte Mikkelsen är den som satsa lika mycket på just den fysiska träningen, utan nu handlar det lite mer om, som vi just redan nämnde Hellgren sa, att den som värvar bäst och har mest pengar är egentligen den som vinner. Och hitta andra faktorer, det är svårt i och med att det är en ganska konservativ sport det här handlar om ändå.
Kanske är det som gör att Kennedy och Batan ändå kan hänga kvar en säsong till.
Förmodligen så finns det vissa korrelationer däremellan.
Och är ni nyfikna på att höra mer från Claes Hellgren så kan ni göra en enkel sökning på YouTube. Genuin Läderkula så hittar ni både intervju med Hellgren där och även med Jos Hojfeldt som också lämnat sin klubb i Allsvenskan men för åka tillbaka till Holland istället.
Ja, 20 till och med. ville plocka Jos Højfeldt som har haft en jobbig tid de senaste två åren. Kan
sen
man säga.
I stort sett började väl nästan efter att vi hade träffat honom där. Han var ju på väg in, men sen så var det för mycket.
Om man ska dra några lekmannaslutsatser av det vi har gjort i podden, så de som vi har ringt upp har det ju trots allt slutat ganska bra för. Mm. Vissa har blivit landslagsmän, vissa har gjort det bra i allsvenskan. Kalle Holmberg till exempel, vi har en Jakob Johansson, vi har en Emil Kraft som ändå har gjort det bra. Och sen så har vi då dem vi har gjort TV på. Och det är Claes Hellgren och Jos Højfeldt.
Oh.
Där de har slutat med brutna kontrakt.
Oh. Fast Hellgren kan vi väl säga att där var det väl kanske lite hans egna val också.
Det var väl ett dubbelbottnat beslut kan man väl säga. Men Jos Højfeldt ville ju till och med avsluta karriären i AIK. Men det blev inte riktigt så.
Nej.
Kanske så gick vi för långt in på djupet och snackade både fiske och bira. Han förstod helt enkelt de goda sidorna i livet bättre.
Mm.
Men innan vi rundar av silly season och den genomgången vi gjort idag, så ska vi helt enkelt ta ut tre önskespelare. Rimliga önskespelare ska vi säga, som vi vill att våra klubbar ska värva. Djurgården för Björksvall, Göteborg för Ludde och Halmstad sportklubb för mig.
Ja.
Vill du börja?
Jag kan börja. Som jag sa tidigare så känns det som att Djurgården verkligen behöver värva på varje lagdel. Vi kan väl börja med bakifrån då, och då tänker jag att en sån som Jonas Olsson hade ju passat kanonbra i Djurgården. Hur, visst det är realistiskt eller inte, det är väl sådär, han lyfter väl en rätt bra lön där borta i England. Men jag tror ändå, han har ju sagt att han vill vända hem. Sen kommer det nog sluta med att han sticker till något varmt land och avslutar karriären ändå. Men vad fan, drömvärmning. Sen i mitten så får jag ju kasta in Kim Källström ändå, bara så att vi får det överstöka, att det börjar bli lite larvigt nu. Hur länge ska vi gå och vänta egentligen? Jag har väntat ett helt år nu nästan. Och där uppe så tänker jag ändå att vi kanske kan ta hem Supermurs.
Murs.
Murshekvi, just för att han passade så jäkla bra in i Djurgården i slutet och inte någon sån där riktig diva. Och det tror jag är rätt bra att ha en Djurgårdsanfallare som inte är så divig. Och med tanke på att vi just nu får förlita oss på Javo nästan. Så känns det ju som att vi väldigt gärna behöver en till anfallare.
Men hellre Murshekvi än Erton Fritzola ifall du får drömma.
Svårt. Jag tror ju att Erton vill lyfta en lite högre lön än Supermurs. Men den är svår faktiskt. Jag skulle inte bli ledsen om det i slutändan kom Erton på pappret. Men så här i början skulle jag säga Supermurs.
Off the record. Det här är bara värvningar som gäller i vinter, va?
Ja, det är det.
Ja, ja. Ja, mina tre då. I och med att varken Pontus Wernbloom, Marcus Berg, Oscar Wendt är just nu tillgängliga och kommer inte vända hem till IFK Göteborg, så får man någonstans settle for less, som man brukar säga på engelska. Och givetvis vill man ha tillbaka en Adde Johansson i truppen.
Fantastiskt vore det. Om man skulle, fast vi vet ju inte, han kan sitta på ett plan nu. Han vill ju utomlands igen, Adde Johansson.
Det stod mellan Adde Johansson och Pierre Bengtsson, men Pierre Bengtsson känns inte heller så troligt. Han har nog ganska bra på Korsika där i Bastia. Sen så behövs det ju ett komplement till Pontiacen Dahlberg, även kallad supermålvakten enligt många, och har gjort en bra försäsong, lite över min förväntan. Men jag vill ha ett komplement. Pontus Karlgren känns inte riktigt aktuell, det känns man vill ut i Europa.
Patrik Karlgren,
förlåt mig. Pontus Karlgren är
sportchef
på Sportbladet, väldigt nära namn. Men Patrik Karlgren känns inte troligt. Därför får man någonstans ta en Daniel Ölund in i truppen.
Det hade varit så läckert.
Du vill inte ta tillbaka Alvbåge?
Nej, men han är ju redan utlånad, så det finns inte mycket att göra där.
Ja, men det är mycket som kan hända.
Sen så är det ju så att egentligen vill jag ha in en innermittfältare. Det finns ju några intressanta namn, till exempel en Albornoz som en truppspelare spelade i IFK Göteborg i våras där. Men jag måste ju få in en favoritspelare här. Och det blir någonstans Alex ifrån Hammarby till IFK Göteborg. Tre drömvärvningar. Profilstarka namn.
Känsligt om han skulle välja Göteborg efter att han sagt att han kanske inte trivdes jättebra i Sverige och ville iväg och hela den biten. Aj.
Han har bara ljugit.
Precis. Och över till Halmstads bollklubbs stjärnvärvningar. Och jag vill börja med min nummer ett. Tim Sparv ska tillbaka till HBK-mittfältet. Den här runt 1,90 långa in i mittfältet med en fruktansvärt fin fot.
Gick inte han till någon annan klubb nu i vintras eller blev han kvar i Mittjylland? Eller jag får mig att han lämnade.
Det spelar ingen roll. Han ska över. Och det hade ju förstärkt vårt in i mittfält också. Vi har ju redan ett spännande in i mittfält med Marcus Martisen där och Pekalski. Men lite tunt bakom dem och en Sparv in i elvan. Det hade varit fruktansvärt sexigt. Och min andra som också kanske inte jätterealistisk, men det vore fint. En Marcus Antonsson går ganska dåligt i Leeds. Mycket, 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 mycket bänk.
På lån?
Ta en månad på lån till Halmstad. Troligtvis så skulle han väl kanske välja andra klubbar, men
det är bra att du är härlig med det.
Han kommer från Halmstad, Unnaryd. Familjen kvar och jaktlaget kvar i Unnaryd också. Så att han är välkommen tillbaka. Vi hade behövt en forward även om det såklart sett bra ut på försäsongen med vår nya japan som vi värvat in fram till sommaren.
Det gick exotiskt.
Oerhört intressant spelare.
Mm, han gjorde ju en fin soloräd i den matchen där som vi såg mot Elfsborg. Lurade bort Elfsborgbacken där, randru på horn.
Ja, och det är lite intressant också för de har ju en Tombe, om jag inte missminner mig, att han uttalas och heter någonting snarlikt. Också på provspel. Den snabba hollandaren.
Precis, det finns mycket intressant i HBK:s trupp, så det är, därför gör det ju lite svårt att hitta önskespelare när vi redan har ett bra lag. I vilket fall så sitter jag också lite och lurar på vem jag dreglar mest över. Men det vore ju fint att snuva Helsingborg, de vi skickade ner i Superettan, ni vet, på en Anton Vede, en spelare som kan spela centralt i banan. Jag pratat om honom innan här i podden, men även på en kant. Och det är väl lite det vi söker också, spelare som kan spela på flera positioner med tanke på att vi inte har allsvenskans bästa ekonomi.
Ja, Fredrik Stor vill jag ha som en outsider här i sammanhanget. Alltså killen som gjorde det bra, som var i Fulham och herregud.
Men han räckte ändå inte ända till.
Och sen så räcker han knappt till i BP tydligen.
Fast fick inte nytt kontrakt.
13 matcher och fick inte nytt kontrakt. En outsider.
En spelare som dessutom hyllades av Zlatan under det där mästerskapet 2008. När han hoppade in och gjorde ett gästspel i någon EM-match där. Och det kan man väl också, det är lite intressant. Saker och ting som Zlatan hyllat. Han hyllade Fredrik Stor. Det gick åt helvete. Han hyllade Pekalski när Milan mötte Malmö en träningsmatch på Swedbank Stadion. Mer eller mindre åt helvete, även om han börjar få igång karriären nu i Almsten och sett väldigt, väldigt fin ut nu under första säsongen. Han hyllade
Tobias Sand.
Ja, men den här EM-låten senast.
Ja.
Den gick ju också åt helvete.
Sen så kan man väl säga det kanske att han hyllar med ironi.
Ja, det gör han. Det är ju många intressanta spelare som är kontraktslösa. Man har ju en Lallavela Attacora, en Dixon Itoo för den delen, en John Chibuik, en Maurizio Albornoza, Dio Williams inte minst, Validatta.
Men jag fattar inte din kåthet på Dixon alltså.
Nej, men han är ju fin.
Det är en skadad själ alltså.
Tänkte ju honom och Seban Eriksson på ett in i mitt fält.
En riktigt genuin värvning dock, det skulle ju vara att vi i Djurgården tar hem Dr. Jones igen från Vasalund. Jag tror fan inte det kan vara särskilt mycket sämre än en trött Javo faktiskt.
Josef Schibse är ju också kontraktslös, så det kan vara någonting för Djurgården.
Ta hem alla. Fan.
Ja, det kanske kan det. Josef Schibse. Nej, det var inte Schibse, utan det var ju till och med prins Ikbe Ekong. Där har vi ju en gammal Djurgårdsprofil som senare tog sig i akt, förstod vad det viktiga livet var och blev präst. Kanske kan en djurgårdare få över dig till den kristna sidan.
Nej, jag tror ändå inte det.
Nej, i vilket fall så kanske vi ska på helhet vis då avsluta den här Silly-genomgången den här veckan.
Ja.
Mm. Tack.
Tack.
Tack. Fotbollsnyheter och med lite extra fokus på de här träningslägrena som de allsvenska klubbarna har lite runt omkring i världen. Det är ju väldigt stort fokus från de allra flesta mediekanalerna här vi har i Sverige. Många har folk på plats och liknande och man hyper upp det ganska rejält. Tycker ni det är rätt eller fel med tanke på att det är ju trots allt försäsong, mycket ska sättas på plats. Det är ju bara de första glimtarna man får utav lagen. Bör det vara så här mycket hype eller ska man lägga ner
det? Det ska vara mer. Mer vill jag ha. Jag vill ha så mycket som det bara går. Jag tycker att det är kolossalt fint att man håller på så här.
Ja, men det ger ju en inblick i det man annars kanske inte skulle ha sett någonting av.
Fått ta del av det. Och dessutom få se dessutom hur medieproduktionen går till i och med att det just nu är lite av... Ja, det är försäsong även för mediebolagen kan man väl säga.
Det kan man säga.
Så man kan se, mickarna fungerar inte alltid, det klipps inte i sändningarna. Producenten kommer in och säger att nej, det är för långt. Och det är bra, jag gillar det.
Jag måste också hålla med, jag tycker det är jätteroligt. Och allting från att se de här intervjuerna vi får till exempel med Janne Jönsson som var med i Fotbollskolonen on Tour, även... Ken Sema här senast också, just att man får en känsla av spelaren inför säsongen. Det är ju inte alltid det blir mer tv-intervjuer än just i samband med match annars. Men här får man ju lite mer feel-good-intervjuer och det är alltid roligt.
Mm. Verkligen, jag tycker jag gillar det här konceptet alltså.
Och det var ett rätt roligt exempel också, det du nämnde här innan med att producenten gick in att det var lite kort tid. Det var ju efter matchen här mellan HBK och Elfsborg i fredags förra veckan där. Och Anders Andersson drog helt enkelt en lite för lång slutkläm där.
I teaser, någon skulle göra en teaser.
Precis, och då fick han göra om det. Lite stressat lät det, men som sagt försäsong även för honom.
Det är kul.
Det är mycket roligt, faktiskt.
Hur känner ni för det här? Det har också varit en diskussion. MFF-supportrar stoppade ju MFF från att åka till Dubai för de ser på att det följs inte riktigt mänskliga rättigheter där och liknande och att man då ska ta ställning mot det. Hur hade ni sett om det hände i era klubbar?
Ja, jag tycker faktiskt det är en ganska fin idé i och med att det även har drabbat fotbollsspelare i just Qatar, Dubai och alla de här emiraten där nere. Så då tycker jag att det är, i och med att fotboll och politik någonstans hör ihop så att tycker att det kan vara en ganska fin gest. Sen så påverkar ju inte det Dubai nämnvärt. Men det skyddar i alla fall någonstans MFFs varumärke på ett lokalt plan. Skillnaden är om det hade varit en stor klubb hade ju inte kunnat göra det i och med att det rör sig om så mycket pengar. Mm. Men i MFFs fall så gör det ingen skada för att de kommer aldrig få de intäkterna från ägare ifrån till exempel Dubai.
Det coola i det hela är ju faktiskt att de inte åker. Här lyssnar man ju ändå på supportrarna och allt runt omkring.
Ja men precis, att man ändå tar till sig med att klubban är supporterägda och då ska man ju följa supportrarnas vilja också. I mångt och mycket, kanske inte i alla lägen, men när det gäller sådana här lite enklare bitar. Sen har det ju också varit... Det har varit en ganska stor diskussion här i Salo också. Man kan tycka om det är löjligt eller om det är eller om det finns någon sanning i det. Magnus Persson gick ut här och sa att han var lite smått irriterad över att alla lagen tränar jämte varandra. Det är ju MFF Östersund, HBK Elfsborg och Sirius som befinner sig i Salo där i Spanien. Att man kan ju se in, det är väldigt lättillgängligt. Man kan ju se MFFs upplägg till exempel hur de lägger upp träningarna.
Jag kan ju tycka att det är lite fjantigt i och med att man har ju ofta fokus på sitt eget. Och vill man se någon annans träning någon annan gång så har man ofta möjlighet till det också. Så jag tycker att det är ett lite fjantigt utspel om jag ska vara riktigt ärlig. Att det behöver inte alltid vara så här hyperprofessionellt att man måste träna en och en. Utan ha samma träningstider, alla lägger fokus på sitt eget. Man sätter ju någonstans grundbultarna under den här försäsongen. Men allting sker ju inte över träningsläger. Så att jag tycker att det blir. Och det är inte så att man går in för att vinna. Man går ju givetvis in med inställningen att man ska vinna alla träningsmatcher. Men det är ju inte hela världen om man inte gör det.
Och jag tycker snarare tvärtom, att det är ju häftigt att se de här lagen träna in på varandra. Och det, jag kommer inte ihåg vem det var som berättade om det här med när Mark Dempsey står. Det är ändå lite roligt.
Ja, i Sundbergs blogg där. Ja.
Berätta om det.
Ja, men att Sundberg hade ju stått och lyssnat och pratat med, om det var Jörgen Lennartsson, och sett Göteborgs träning. Och Jörgen hade ju varit aktiv. Han hade skrikit en del, men med vänliga ord. Men då hör han någonstans bakom sig att den nya Molde-tränaren Mark Dempsey står och vräker ut sig svordomar över spelarna. Och det är lite fint också att höra den här engelsmannen, att han lever vidare någonstans.
Ja, men absolut. Och det är väl just sådana grejer, att just nu då spelar det inte så mycket roll, utan man får se sina olika karaktärer. Man måste skola in nya spelare i system och tränaren ska sätta sin prägel. Mer än så är det ju inte. Och två veckor på ett träningsläger, det sker inte mycket just i det tillfället.
Kan vi ha hört de första liksom irritationsmomenten från MPs sida i att det kanske inte riktigt har börjat så som man hade tänkt sig?
Han är ju lite av en gnällspik. Mm. Det måste man ju ändå. Det var ju redan i Djurgården, så var han ju lite av en gnällspik. Om han skulle bygga ner Bayern München med Djurgården, det gick ju som det gick.
App, app. Säg inte det.
Så att nej, många, han har ett gnälligt humör.
Sedan verkar han ändå hyfsat lugn fortfarande, ska vi säga. Han gick ut och sa det att vi är ju långt ifrån där vi ska vara för stunden när vi ska spela matcher och så, i och med att de har ju några träningsveckor extra i, med tanke på att de inte spelar Svenska Cupen, så behöver ju inte de vara där andra allsvenska lag bör vara i träning och liknande och matchande. Nu först kanske, och han pratar om att matchen mot Brann här om någon vecka eller några veckor, att det ska vara den de ska vara igång till på allvar. Men visst, han gillar att gnälla. Det gör han.
Ja.
Och det var den liten punkt du ville ha med också på fotbollsnyheten.
Det är väl inte så mycket till nyhet, men i och med att jag såg HBK och Elfsborg, och så kom Lasse Nilsson in. Alltså, det är ju en väldigt, alltså en attraktiv fotbollsspelare.
Rent utseendemässigt eller kvalitetsmässigt?
Rent utseendemässigt. Så frågan är vad man har på den punkten. Vilka som är snygga i Allsvenskan?
Då finns det väl en given plats där för Kevin Walker?
Absolut. Vi har ju pratat om det här lite över ett par öl i fredags också. Och Kevin, given. Det är ju klart, han är ju en tjejfavorit utöver det vanliga. Så då måste han ju ha en plats på den här listan i varje fall.
Marcus Rosenberg är också en sån
här. Ja, fast Marcus Rosenberg är ju också en sån person som själv tycker att han är så jäkla snygg. Vilket jag tycker då liksom drar ner det hela lite. Han är ju en Giroud-typ, att han vet ju alltid vart kameran står.
Ja, lite. Du är någonting på spåren där.
Tack.
Fler. Jag håller ju inte med om Lasse Nilsson, kan jag säga. Jag tycker att han Borlänge grabb ser lite bonny ut. Och...
Men han har ju sliven, han har det blonda håret, han har brännan.
Mörka ögon gillar ju en del tjejer också, ska man ju ha i backning.
Ja, killar också.
Ja, precis. Nej, men jag tänker väl gärna direkt på storstadslagen i det här fallet, möjligtvis. Nej, men en ung Sead Haksabanovic, kan inte han få komma med på den listan?
Nej.
Jag kan tänka, det är många tonårstjejer som trånar efter honom i Halmstad.
Ja, men det är ju på landsbygden.
Det är klart, det kan ju även en Svante Ingelsson kanske få i Kalmar. Även om inte han kanske är det mest.
Vilke Elm får ju närmast på den här listan också.
Vilke Elm.
Bland bonapigorna i Kalmar kanske. Men däremot ett brasilianskt inslag, Ismael, kan jag tänka mig, lite samba. Där har vi kanske någonting, någon som kan svänga på krogen också.
Där är man något på spåren.
Tack.
Tack.
Tack. Torsdags tillbakablicken.
Hör jag med mig, Ludvig Billengren. Sverige är en fotbollsnation, en stor sådan. Kanske ett bland världens främsta länder på vissa plan, och då menar jag på planen, även om det kanske inte alltid är spelarna som är det allra bästa. Men då måste vi prata om yrket som Färst vill ha. bortsett från PL-isor. Domarna, rättsskiparna i Sverige, håller oerhört hög kvalitet i, och i modern tid är det väl i synnerhet Jonas Eriksson som dragit ett tungt lass och burit den svenska fanan vidare, även om Martin Hansson var på väg upp innan han gjorde ett fatalt misstag i matchen mellan Irland och Frankrike. Fast den som har det finaste CV:et av alla är Anders Frisk, både hatad och sågad. Fastän att han dömde en EM-final och gjorde det bra, även om han också fick en penna i huvudet, så är det att vara domare. Ingen gillar den, men det måste ändå finnas någon som styr spakarna och motsätter sig regelvidrigheterna. Anders Frisk var en sån. Han gick i bräschen för den svenska domarkulturen.
Jag är ju väldigt, väldigt tudelad när det gäller Anders Frisk. Av framförallt en anledning. Han har ju varit otrolig i Europa, och som du säger, han är ju fruktansvärt välförtjänt av de finalerna han varit i. Men jäklar vad han trodde sig i allsvenskan.
Han var ju en liten primadonna, kan man ju säga.
Fruktansvärt
primadonna. Ja, han sprang runt och trodde att han var så mycket bättre än alla andra i allsvenskan. Och just det här att han kunde inte erkänna när han hade ett fel. Och då tänker jag framförallt på ett tillfälle, om det var 2003 eller om det kanske till och med var år 2002. När han någonstans pikade där runt 2004 och hela den biten, så var det faktiskt en match som det var mot Djurgården eller AIK på Örjansvall. Och vid den straffsituation, om det var Djurgården som fick den straffen, vilket avgjorde senare och HBK förlängde ner i tabellen då. Och det var så tydligt att han hade gjort ett misstag, och han hade bara kunnat be om ursäkt och erkänna det till pressen efteråt. Men han valde att inte göra det, utan att han sa att jag vet bäst. Det här var inte straff, eller det var nu straff, eller vad det nu var för beslut. Av den anledningen så, det förstärker lite den bilden av honom i Sverige, att han trodde att han visste om att han var bra till den graden att det blev helt enkelt för mycket.
Han var en översittare, det är det jag tycker om.
Han gick, men det var ju lite larvigt när han gick där och blonderade håret, eller vad fan han gjorde, och... Han visste också vad kameran stod.
Ja, men en EM-final på CV 2002.
Det är absolut, det är fantastiskt.
Ja, jag säger Anders Frisk, min gubbe alltså.
Fin!
Nej, men i Sverige har ju en fin domarkultur, även fast de får utstå oerhört hård kritik på ett nationellt plan.
Man kan tycka att många har haft lite otur också. Martin Hansson var ju väldigt duktig under en period och tilldelades ju en ganska känslig match där mellan Irland och Frankrike inför VM 2010, när Henry tog med handen eller förde in bollen med armen vid ena kortsidan, vilket senare resulterade i att Frankrike gjorde mål och tog sig vidare, och efter det var ju han borta från den stora scenen. Så att man kan ju säga att han hade också kunnat nå en framgångsrik internationell karriär om det inte vore för det fatala misstaget.
Det är svårt att vara domare helt enkelt.
Det är det.
Kämpa vidare, gubbar.
Tack.
Tack.
Tack. Liberala punkten. Ännu en gång är vi tillbaka med punkten i våra hjärtan. Punkten där vi slipper, det är väl fel ord att säga att vi slipper snacka fotboll, för det är det vi tycker bäst om. Men frizonen, den ytan där man kan slappna av på ett annat sätt.
Vi kan kasta bort våra manus och bara köra från hjärtat.
Ja,
precis. Och på tal om frizon, liten frizon som vi ska snacka om idag, det är ju faktiskt rökrutan. Och då tänker vi på rökrutan, det kan vara på en bar, det kan vara på en klubb, det kan vara på en flygplats, var man än vill. Så den här rökrutan, frizonen, som öppnar för samtal, va?
Ja, alltså det är ju... Rökrutan kan ju även kallas för raggningsrutan.
Även ljugabänken skulle jag vilja säga.
Ja, det är mycket, man ljuger mycket, men det är samtidigt en väldigt bra raggningszon. Man hör vad man kan prata om, och man märker när någon är intresserad, för då frågar man om tändaren. Ett typiskt tecken på att någon är intresserad.
Mm. Sen har jag hört också att om en tjej blåser sin rök på ens ansikte, eller i ens ansikte, så betyder det att hon vill ligga.
Har du varit med om det någon gång?
Ja, fast jag vet inte om det stämmer.
Oh.
För jag har ju alltid slutat själv ändå. Liksom.
Oh. Nej, men det är, man får väl säga det att det är väldigt lätt att knyta vänskapsband i Röktutan. Ett fint exempel som från i helgen när vi stod igen, Röktutan, jag och Billengren. Och vi upptäcker, ja ni känner till.
Vad heter klubben?
Vi gör ingen reklam här i podden. I vilket fall, en bar som vi kan göra reklam för, det är ju Hirschan. Och det som var så fint var att vi träffade faktiskt i den här rökrutan en bekant. Vi kände igen henne och hon står nämligen i bar.
En bekant. Jag vill bara poängtera, det här är alltså bartendern på vår favoritbar. Hirschan Keller, vi träffar henne då på den här klubben. Och givetvis så tar vi ju kontakt.
Ja, precis. Och det var inget mer än så, men vi ville ju prata med den här människan som jobbar på baren vi tycker så mycket om.
Hur hon upplever, liksom hur det är att jobba där. Alltså det här är ju ingen raggningskompatibel grej, utan det här är lite av ett professionellt samtal kan man kalla det. Tre yrkesmän emellan. En bartender, två stammiskunder.
Precis. Så det var kul att föra lite mer om insidan från Hirschan. Jag menar, även om vi är där i stort sett varje vecka så får man ju inte höra de här backside stories.
Nej,
och liknande.
Nej, bakom kulisserna har vi aldrig gått. Ja. Fören i helgen då. Det var många intressanta samtal. Men en sån enkel grej att man går ju inte, om jag hade sett henne gå på, vi säger Drottninggatan i Stockholm, då hade ju inte jag gått fram till henne och sagt hur det är och fråga hur det är att jobba på Hirschan.
Absolut inte.
Så att där knöts ju ett nytt vänskapsband.
Är det ciggen eller är det ölen som gör det?
Det är ju nog en
kombination kanske.
Själv röker jag ju inte. Jag är ju bara i rökrutan för att det är trevligt. Men jag brukar ofta få hänga med vänner i sällskapet när de ska ut och ta den här lilla ciggpinnen. Och då kan man knyta nya vänskapsband.
Borde det finnas fler rökrutor i samhället på, säg, en rökruta inom glas på Sergels torg där man kan mötas? Tror ni det hade fungerat om man hade satt upp typ på Drottninggatan likt en parkbänk istället, men för att få den känslan?
Det hade varit en väldigt fin idé, men jag tror att den hade fallit pladask. Ja. Å andra sidan så tror jag, om man nu ska, det finns ju bara synergieffekter, det vill säga positiva effekter av att man slår samman två saker. Och det är att dels så blir ju det mindre skräpigt, och för det andra så knyts de här nya banden.
Jag tror det hade varit ett fint projekt att testa på något sätt, just för att se vilka som kommer att hänga där, om det kommer vara till exempel någon från olika umgängen. Det fina vore ju ifall det var så att kanske en 40-årig farsa ställer sig där tillsammans med någon 18-åring och så någon pensionär. Just att man får de här mötena som kanske inte hade skett annars.
Nej. Det är inget projekt jag vill att politikerna ska lägga pengar på.
I mitt drömsamhälle, där finns det rökrutor på Stora torg i Halmstad. I vilket fall så har vi något annat att snacka om också på liberaler.va.
Ja, i söndags var det ju så mycket som att New England Patriots kammade hem segern i Super Bowl 51.
Och Tom Brady får fem ringar.
Fem ringar igen, och Bill Belichick blir historisk tränare i New England Patriots. För oss som såg matchen, vad tyckte du om den, Björk?
Den var ju otroligt mäktig kan man ju säga. Det tog ju inte en enda poäng in i andra kvarten där.
Nej.
I mitten på andra kvarten tror jag.
Mitten på andra kvarten.
Så då tänkte man lite, ja, vad är det här för någon match? Men bara det var ju speciellt liksom. Det har väl aldrig hänt tidigare nästan i en Super Bowl-final.
Vilka hejar du på?
Det var ju Patriots.
Det var Patriots.
Men det är just för att Tom Brady, jag tycker han är fin, ja.
Det är en fin människa. Draftad 192, 99.
Det där kan du bättre än mig.
Ja. Och sen så gör den karriären han gjort. Mest framgångsrik quarterback genom alla tider.
Sen har han ju liksom ett litet samspel med Mark Wahlberg också. Så att det...
Han har ett samspel med Mark Wahlberg. Han är tillsammans med supermodellen Gisele Bündchen. Victoria's Secret. Så det är lite av ett kändispar också. Nej, men det var en fin match. Och det var en fin avslutning. Första Superbowlen som gick det övertid någonsin.
Mm.
Historiskt.
Historiskt.
111 miljoner tittare på matchen kan vi säga också.
Ja, mycket, mycket trevligt. Och det här går ju liksom, om vi nu ska sammansluta alltihopa, så det är ju lite av det som Hammarbys lastbilar egentligen är i USA för. Titta på amerikansk fotboll.
Ja, det är kul att, att Hammarby fortsätter på den linjen man startade en gång i tiden och att man följer upp det och att vi där då även kan avsluta med lite Super Bowl-snack i en ganska allsvensk podcast annars. Och vi får ju den möjligheten genom det.
Vi vill ju avsluta det här avsnittet med och bara uppdatera oss för hur det har gått för första lyssnaren på senare tid. Vi har varit lite dåliga som sagt med att komma ut med podden. Men han har gått lite tungt den senaste perioden.
Många peggar brända.
Jag har missat katt. Så han börjar ju bra i Sydafrika. Det är ju Jens Farbring vi pratar om då. Europatour, spelar i golf.
Jensa, ja.
Så att alla förstår.
Jensa Farbring. Han har gått lite tungt det senaste. Men nu så kan det
snart, nu kan det vända.
Nu vänder det. Nästa vecka så åker han till Malaysia, om jag inte missminner mig. Eller om det är först Abu Dhabi och sen Malaysia. Någonting i den stilen. Och då får vi hoppas att vindarna vänder för vår första lyssnare.
Mm. Vi tror på det, Jensa.
Och lyssnarna.
Och lyssnarna.
Ja, framförallt dem. Hoppas ni är med nästa vecka, eller nästa vecka. Vi kommer bli mer kontinuerliga. Vi kommer få in Kalle Holmberg i podden på ett eller annat sätt. Lyssna på det, återkom, så finns vi där för er igen. Hej.
Hej. Right.